Välkommen till detta sjätte avsnittet av Supermiljöpodden. Idag pratar vi om det svenska höghastighetståget, den senaste tidens mathändelser och de nya satsningarna på att rena avloppsvatten från läkemedel. Men framförallt ska vi fokusera på dagens tema el. I studion i vanlig ordning Vera Telemo och mig Ellen Palm. I förra avsnittet så lämnade vi det här med statlig styrning och började kolla på vad vi som individer kan göra för att minska vår klimatpåverkan. Bland annat medgav ju Vera att hon gillar att ta varma bad och jag konstaterade att jag precis bokat min, lite här inom parentes, årliga atlantflygning. Det är ju såklart ohållbart i längden, eller? Från och med idag ska vi alltså börja vår serie av tre där vi fokuserar på de tre största utsläppskällorna. Vi kommer ha om transport och mat, men idag så börjar vi om el och energi. Eller hur, Vera?
Ja, det stämmer ju. Och vi blandar ihop el och energi här ganska mycket när vi har förberett det här programmet. Och det kan ju bero på att ganska mycket, som tur är i Sverige, så kommer ju ganska mycket av vår energi från el, eller?
Ja, det gör det. Vi har ju ganska mycket av vår energi. Men för då förklarar det här då, så är liksom energi, då pratar man om andra energislag också, alltså typ olja, kol, torv och andra energibärare förutom el. Men idag ska vi alltså fokusera på el.
På el, för att det är ändå, ja, jag tror att det står för ungefär 40% av utsläppen av till exempel växthusgaser i vår elproduktion. Globalt, ja. I Sverige, ja, jag vet inte vad det är i Sverige. Men det kanske vi får reda på senare i programmet. Men gör du några liksom elsparande åtgärder i din vardag, Ellen?
Alltså jag faktiskt, i förra året så läste jag ett examensarbete som handlade om det här med att spara el i hemmen. Och som fokuserade på någonting som kallas för gamification. Som är liksom ett nytt sätt att få folk att vilja minska el i hemmen. Att man har som en liten, det är en grej som mäter ens elkonsumtion. Och så tävlar man då mot sig själv, mot sina grannar, mot liknande hushåll. För att se då hur mycket man kan spara energi.
Aha, så det blir liksom som en sport.
Ja.
Vad kul, jag tror att jag hade varit hyfsat bra. Ja. Det där är kanske äntligen någonting jag skulle kunna vinna på.
Men det handlar ju om att förbättra sig, inte om att vara bra från början. Liksom.
Nej, just det är sant. Aha, så man vinner om man har minskat mest.
Liksom. Ja, men exakt. Men så var det, hade man sett att det var bättre att mäta det i terawattimmar eller kilowattimmar då, än i pengar. För i pengar är det ju väldigt lite i Sverige, är ju elen ganska billig liksom.
Ja, så det är liksom så här, du har sparat 5 spänn för att du stängde av spisen. Mm, det bara blir folk inte så triggade av.
Nej, exakt. Nej. Och då skaffade jag faktiskt en sån grej som mätte min elkonsumtion på dammsugaren och på stereon.
Okej, okay. Och har du förbättrat dig?
Ja, börjat dammsuga lite mindre.
Okej, okay. Ja, det är ju väldigt lätt. Eller, det är ju skönt också, att slipper man ju städa. Och då kan man ju skylla på att det är bara för man sparar el.
Exakt, jättebra. Sopa lite bättre i köket.
Sopa kan man göra, det är väldigt låg energikrävande.
Så det har jag faktiskt gjort.
Ja, jag vet inte om jag, jo men jag gör ju, alltså det är ju sådana här dagliga grejer liksom. Jag kokar mycket saker på eftervärme och jag har liksom ständiga bråk med mina lägenhetskompisar om att tvätta i 40 grader. För det tycker vissa inte räcker.
De tycker inte det?
Nej, underkläder i 60 helst. Och då säger jag nej. Det blir ingenting med. Nej men alltså, jag förstår ju att man kan tänka det. Men vad jag förstår så blir det ju rent vid 40 grader. Och det kräver väldigt mycket mindre energi. Eftersom vatten kräver ju väldigt mycket el då för att värma upp. Eller energi för att värma upp.
Ja, vi ska prata mycket mer om el senare i programmet. Men först några nyheter.
Havs- och vattenmyndigheten HAV satsar nu 12 miljoner på att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Och det handlar alltså om läkemedel från avföring och urin. Eftersom svenskar generellt är ganska duktiga på att inte spola ner alltså, tabletter i toaletten. Utan faktiskt lämna tillbaka dem här till apoteket. Men trots detta så uppstår det här resterna som går igenom kroppen. Genererar ändå stora mängder läkemedel till svenska sjöar och hav.
Och det här är väl ett supersvårt problem just som att det är så himla olika ämnen, eller?
Ja, alltså det verkar som att man kan rena, de har ett projekt som redan är igång i Knivsta utanför Uppsala. Och den har en träffsäkerhet på ungefär 90% kan de rena bort med hjälp av att man tillsätter ozon till vattnet och då sker en stark oxidering på något sätt. Jag förstår inte riktigt den
kemiska och då försvinner, för det är ju jättemycket olika, det är ju alla läkemedel som vi konsumerar liksom.
Precis, ja, jag förstår inte riktigt hur det kan gå till, men den här satsningen som de som HAV nu ska göra är att de vill se på olika sätt man kanske kan kombinera så här, aktivt kol med sån ozonifiering eller andra tekniker, kanske mekanisk rengöring. Kan jag inte tänka mig att man kan göra så mycket för det är så himla litet, men jag vet inte. Men de vill i alla fall finna liksom någon slags kombination som gör det då mer energieffektivt. För det krävs väldigt mycket energi att rena bort det här läkemedlet.
Men vet man vilken som är den största läkemedelsresten? Är det antibiotika? Är det från p-piller? Eller vad är liksom det största?
Det har jag inte läst något om, men det är ju mycket, har ju fått mycket uppmärksamhet med just östrogen från p-piller, att det kan ändra fiskars beteende, och också psykofarmaka kan ju också göra fiskar glupskare och mindre sociala och sådana saker. Så att det har ju en ganska stor, och i det långa loppet, det är klart att om de här läkemedlen inte bryts ner så snabbt så kan det ju också byggas på med tiden. Men det är i alla fall väldigt intressant, och de har ändå lyckats rena 300 kilo från det här reningsverket i Uppsala, eller i Knivsta.
Oj.
Och det är ju ganska mycket, tycker jag, känns som.
Det är skitmycket.
Men vi hoppas att det blir ett lyckat projekt och att de kom på smarta idéer.
Sverigeförhandlingen har precis presenterat sträckningen för den nya höghastighetsjärnvägen i Sverige. Och kritiken har inte låtit vänta. Dels från forskare på KTH, men också från kommuner såklart som gick miste om stationer. Och från förespråkare från andra transportmedel.
Men vad har den här kritiken främst handlat om?
Ja, alltså det beror ju från de olika aktörerna, men många tycker att det, eller forskarna tycker att det är, vissa forskare är väldigt tydligt här, tycker jag, tycker att det är för dyrt och att man inte ser några samhällsekonomiska vinster med det. Att det är ett jättedyrt infrastrukturprojekt med liksom väldigt så här, hög teknologi och mycket dyr utrustning och tåg. Liksom. Men och sen kommunerna då klagar ju på att de går miste om, alltså de blir ledsna när de inte får en station, såklart. Eftersom att ja, man har goda pendlingsmöjligheter så jag blir en mycket mer attraktiv kommun.
Okej, men är det så att, för att höghastighetstågen är liksom mellan typ Stockholm, Malmö, va, och Stockholm, Göteborg.
Ja, exakt.
Så det är de här, det är liksom för att förbinda de stora städerna och göra det snabbare att pendla däremellan.
Ja, jag tror man pratar om att man ska ha Stockholm, Göteborg på 2 timmar, vilket ju är en jätteförbättring.
Och man ska inte ha Göteborg, Malmö. Det
är också nej. Intressant. Men den har ju fått Hallandsåsen nu, så den är ju bara 2 timmar.
Just det, Hallandsåsen. Det är vårt favoritprojekt här i Supermiljöpodden.
Men det som jag tyckte var inte så förvånande, men liksom helt absurt att det fick så mycket utrymme, var att någonting som heter Bil Sweden, nu ger det ännu mer utrymme här då, men någonting som heter Bil Sweden gick ut och sa att de tyckte, eller de sa att de skickade den här höghastighetstågsprojektet till Riksrevisionen för att de ska granska det. För de tycker att om man satsar så här mycket pengar på det här infrastrukturprojektet så går andra infrastrukturprojekt, till exempel då väg som Bil Sweden förespråkar, miste om. Och då tycker de är orimligt.
Men det är ju också, ja det är klart, då har de kanske, det känns som att de kanske har missat lite vad poängen med att satsa på tåg är. Eller jag tänker att poängen med att satsa på tåg är att man ska minska bilismen. Men det är klart att Bil Sweden kanske inte har den agendan.
Nej, och de försökte föra fram så här. Och till exempel cykelvägar. Men jag menar, man ska inte cykla mellan Stockholm och Göteborg. Om man nu ska ha liksom en befolkning och gods framförallt som går på järnväg, då hjälper det inte med cykelväg.
Men de här höghastighetstågen kommer ju inte vara godståg.
Nej, men om man bygger persontåg på höghastighet så blir det mer kapacitet för gods.
Okej. Ja, det är ju smart i och för sig. För jag har också tänkt på det med höghastighetståg, att de går ju extremt snabbt, så de måste ju också dra ganska mycket mer el.
Jo, men och jag tänker, i Sverige är det framförallt inte ett problem när vi har i princip fossilfri el. Alltså det är klart man måste producera mer el, men det är inte säkert att det är förenat med i alla fall växthusgasutsläpp.
Nej,
men det kan ju finnas andra miljöproblem såklart. Eller
alltså all produktion av någonting är ju förstås. Alltså jag säger inte att jag är emot det. Det kan ju vara en jättebra idé. Men jag tänker att det är klart att det är värt att tänka på. Hur mycket tid sparar man? Varför andra sträckor av tåg kanske inte byggs ut eller läggs ner? För att man då ska kunna åka väldigt snabbt mellan storstadsregionerna. Men i slutändan kanske det också är värt det. Det är, fler och fler människor bor ju i storstäderna. Så det kanske är där man bör satsa. Jag vet inte. Regeringen ska införa en ny nationell livsmedelsstrategi, och kritik har väckts kring avsaknaden av åtgärder för att minska köttkonsumtionen i Sverige. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ser däremot inga problem med vår stora köttkonsumtion, trots att både Livsmedelsverket och Naturvårdsverket pekar ut köttkonsumtionen som en stor faktor i miljöpåverkan från livsmedel.
Ja, det här har vi pratat mycket om och kommer prata mer om i nästa eller nästnästa avsnitt ju. Men jag tycker att det är en väldigt provocerande nyhet.
Ja, att alltså just också eftersom det är så många myndigheter som pekar ut att det är en jättestor miljöpåverkan.
Så ja, och inte bara svenska myndigheter. Inte bara, jag menar.
Nej, det är också globalt ett uppmärksammat problem. Och det är ju ganska fascinerande. Alltså han känns ju lite som att han är av gamla sorten här, kanske.
Ja. Jag hörde, det var någon som sa det, att så här, det här uttalandet trodde jag aldrig skulle komma från honom. Men det, jag var inte så förvånad, just eftersom att han kanske kommer från en lite annan skola. Och företräder kanske andra intressen.
Ja, och jag förstod ju att han var ju väldigt intresserad dock av att liksom, det svenska, alltså att den svenska produktionen och den svenska produktionen av kött ska öka jämfört med importen. Mm. Och det är ju många som hävdar, och det, jag tänker att det är lite också ett tecken. Alltså man har ju pratat mycket om mjölkindustrins inflytande och liksom, att det är ändå starka lobbygrupper, och det är klart att han har dem också att se efter.
Men kött är verkligen ett ämne som rör upp känslor. Det var ju för några veckor sedan också en köttskandal, får man väl kalla det, på Gotland, när det var två livsmedelsimportörer som medvetet felmärkte kött från att vara, ja, de skrev att det var svenskt kravkött och så var det importerat kött som inte alls var krav liksom.
Ja, det är klart, det kan man tjäna sin hacka på.
Ja, men då är det helt omöjligt som konsument också. Mm. Så att det är ju verkligen en, även om folk då som kanske försöker eller vill göra, kanske vill äta kött och då vill göra rätt för sig, blir det väldigt, väldigt svårt för, om man inte kan lita på liksom, vem ska man lita på då?
Nej, men samtidigt kan man ju se det som att det är bra att de blev avslöjade.
Självklart.
Men man undrar ju, hur länge, har du en uppfattning om hur länge det pågick liksom?
Nej, man gjorde ju bara undersökningen under en vecka, och då såg man en viss, ja, mängder med kött liksom. Men man kan ju inte bevisa hur länge det har pågått mer än när man själv har gjort, när den här granskningen pågick liksom. Mm.
Nej, men och det gör det ju också väldigt viktigt, det här med att man måste ju ha lite systemförändringar. Alltså det funkar ju inte riktigt bara. Som konsument är man ju väldigt utelämnad till att lita på det som sägs i butikerna.
Jo, men och av myndigheter, för det var ju också några forskare i Danmark som hade tagit fram en rapport kring det här med ekologisk mat. Som sen kanske felciterades av de svenska nyheterna, där de sa att ekologisk mat var sämre än konventionell mat. Och som sen fick spridning, men som sen danska forskarna gick in och rättade och sa att så var det inte alls. Men det är svårt att tolka resultaten. Och det finns forskare i Sverige också som är både för och emot det här med ekologisk mat.
Ja, och det beror ju helt på vad man tittar på för faktorer. Biologisk mångfald är ju ofta, eller nästan alltid vad jag har förstått, så är ju ekologisk mat överlägsen. Men tittar man på så här, klimatpåverkan per gröda, så kan ibland konventionell mat vara bättre.
Ja, men exakt, för när man tittar på avkastning så är ofta kanske konventionell mat.
Men jag tänker också att det handlar om teknik och hur duktig man är på att odla. Alltså att det kanske, eller jag har tänkt på det här med ekologisk mat, att det är ju ett väldigt komplext, en komplex sak att mäta, som man märker från de här studierna. De är ofta tvetydiga. Men också att det kanske kan finnas ett utrymme för att utveckla liksom konceptet ekologisk mat. Att det kanske inte behöver vara precis det som vi alltid har tänkt, att det ska vara stallgödsel och inga pesticider, utan att man kanske kan hitta ett sätt där man, ja, men i något fall använder man det här eller något fall använder det här, för att liksom hitta en bra balans. Eller förstår du vad jag menar? Så man ändå kan ha en hög produktion, och att man också då anpassar vad som betyder ekologiskt till platsen där man är.
Men jag tror också att det handlar om olika konsumentgrupper. Det har ökat jättemycket med ekologisk mat. Och dels så finns det människor som gör det för liksom, natur och miljö och klimatskull. Men jag tror många människor också köper ekologisk mat av hälsoskäl. Och att man då tror att man får i sig mindre typ gödningsmedel eller ogräs. Ja. Bättre ogräsmedel,
pesticider.
Och det är de resultaten som ofta är tvetydiga i såna här rapporter, att man inte riktigt kan, det är lite osäkert om det verkligen är bättre för människan eller inte att äta ekologisk mat.
Ja, och det här med näringsvärdet och sånt är också så här, sånt som man pratar om, men jag tycker ändå att det liksom, och det är också där som det blir en ytterligare sån, ja, men det är ju svårt som konsument att veta. Där måste man ju lita på att de som är experter i de här områdena tar fram vettiga liksom underlag för att kunna bestämma, den här grödan är producerad på ett bättre och mer hållbart sätt, den här är inte det. För att annars, vad ska man, det är ju inte så att man själv som konsument kan liksom veta allt det här. Det är ju omöjligt. Nej, det är därför man har forskare, tänker jag.
Ja, men det känns som att det enda man kan veta med det här med mat just för tillfället är att det kommer att komma fler såna här skandaler, och att det kommer fortsätta debatteras vad som är positivt och negativt med ekologiskt mat och kött.
Snart är det dags för detta avsnitts tema el, men först en hyllning.
Apropå den diskussionen om mat och dess miljöpåverkan, så vill vi denna veckan hylla Frankrike för att vara det första och hittills enda landet i världen som infört ett förbud mot att slänga mat i matbutiker. Produkter som har gått ut måste istället skänkas till välgörande ändamål. Och om butikscheferna inte följer det här så riskerar de en böter på upp till 75 000 euro eller 2 års fängelse. Vi vill alltså hylla Frankrike för att de har förbjudit matsvinn i matbutiker och hoppas att många länder följer efter.
Som vi nämnde i inledningen av det här programmet så står ju elproduktion för en stor del av växthusgasutsläppen globalt. Närmare 40% eller mer exakt 36% av växthusgaserna beräknar man komma från just elproduktion. Och det beror ju också på att globalt sett så producerar man ju el från icke-förnyelsebara källor. Och bara 1% globalt kommer från solenergi till exempel.
Det största är väl från kol, va?
Ja, kol är det ju absolut billigaste sättet att producera el och det är absolut vanligaste. Men till exempel för solceller så har ju priset gått ner med 10% per år sedan 80-talet. Det är ju ganska mycket. Och priset på el producerat från solceller idag är lika som det produceras med kärnkraft, som är producerat med kärnkraft.
Okej, då kom i vilket land då eller?
Det här var någon generell siffra jag läste på Naturskyddsföreningen, tror jag.
Ja, okay.
Så att, jag vet inte. Det, kan säkert, det är ju säkert, alltså, nej, det beror ju på vad man är förstås, för det är ju olika med solen. Men det är ändå ganska fascinerande, för det var man ju verkligen inte nära för 50 år sedan, liksom, eller 20 år sedan. Eller 20 år sedan.
Men i Sverige ser det lite annorlunda ut. I Sverige så har vi nästan inga koldioxidutsläpp från vår elproduktion. Vi har ungefär 40% kärnkraft och 40% vattenkraft. Och båda de två produktionslagen har ju problem i sig, men de släpper i alla fall inte ut någon koldioxid. Och sen har vi 10% kraftvärme, alltså att vi producerar el från värme. Då till exempel när vi förbränner avfall eller från industrivärme och sådär. Och så har vi 10% vind ungefär. Vi har liksom inga direkta solcellsproduktioner. Det är ju mycket, mycket på gång, men i senaste statistiken, så, eller när man pratar i generella termer, så nämner man det inte.
För det är så pass litet än så länge. Och det är klart att Sverige kanske inte är det ideala landet för solceller.
Men det där är faktiskt, så säger folk lite, slänger ur sig.
Ja, det känner jag att jag slängde ur mig där.
Men det jag håller jag inte med om. Utan det man säger är, alltså ofta pratar man om så här stora solcellsparker i öknar. Men för att det är så mycket soltimmar och solsäkert. Men problemen där är att det är så mycket damm, det är så mycket sand. Och det lägger sig på solcellerna som en hinna, vilket försämrar effekten jättemycket. Eller vad heter det? Effektiviteten. Så att det blir, då måste man ha anställd personal som går och städar dem med då vatten som är en bristvara i öknen. Så det är mycket bättre i typ Tyskland eller ja, kanske Sverige, där vi har liksom naturlig städning.
Genom regn. Ja, just det. Det är det vi kallar det. Naturlig städning. Men sen är det väl också
och då,
så att...
Och då är det så att vi faktiskt... alltså det blir mycket billigare för att man inte använder några resurser som det är brist på. Man behöver inte anställa personal som tar hand om anläggningarna. Och man producerar faktiskt el även när det inte är strålande sol.
Ja, för det är väl också ett problem med solceller att de har väl mycket lägre verkningsgrad när de blir uppvärmda också, har jag för mig. Från någon gammal labb i fysiken.
Ja, absolut.
Och det måste ju vara ett problem i öknen, att det blir väldigt varmt och då försämras effektiviteten.
Mm. Så man kan inte riktigt generalisera så genom att säga att Sverige inte är ett bra land för solel.
Vi kanske kan säga att Tyskland känns idealt. Nej. Det är ingenting vi kan uttala oss om. Nej. Men det var ju skönt.
Ja.
Ska jag aldrig mer säga så.
Nej.
Men vad tror vi om framtiden i Sverige? Så nu har ju regeringen kommit ut, eller riksdagspartierna har kommit överens om att 2045 ska ju vi ha noll i nettoutsläpp.
Mm.
Och jag tänker att det här måste ju ske lite med att vi, eftersom vi nu har en hyfsat förnyelsebar elproduktion, så vore det kanske käckt att ställa om till att använda el istället för andra saker.
Ja, och det finns ju många sådana initiativ där man försöker elektrifiera olika sektorer. Vad som förvånade mig när jag läste en rapport som heter Vägval el var att man satte upp 4 framtidsscenarier för den svenska elproduktionen där ett av de här scenarierna innehöll ökad kärnkraft. I Sverige har man ändå tagit ett beslut på att avveckla kärnkraften. Känns inte orimligt då att sätta upp ett framtidsscenario med så här, en fjärdedel av Sveriges elproduktion ska komma från ny kärnkraft 2050?
Ja, det låter onekligen ganska konstigt. För att det är väl fortfarande så att man inte ens får forska på utveckling av kärnkraft i Sverige och att man håller på att avveckla.
Ja, men exakt. Man har beslutat att stänga ytterligare 2 kärnreaktorer. Så att, ja. Jag tror snarare på de andra scenarierna som var med i den här rapporten om ökad vind och sol och biobränsleproduktion av el.
Ja, och det är ju ganska roligt nu. Alltså, det här kommer ha väl inte så jättestor kanske potential, men de har ju precis börjat få ut den första elen från ett vågkraftspark Precis från, jag tänker att det är ungefär där du kommer från, för det är norr om Smögen som den finns. Och jag kommer ihåg det här, att vi höll på med det här på alltså så här 2006 började man prata om det här, kanske 2005. Och det är ju, alltså det är klart att vågor har ju väldigt mycket energi i sig,
Så det är,
på det sättet finns det ju en potential. Men det är också roligt tycker jag med den nya synen kanske på elproduktion, att man, den är väldigt innovativ och den innehåller många olika, liksom en mix.
Jo, men både, det finns ju såna här, det finns en ny solväg i Frankrike till exempel, där man använder vägen som en yta för att producera el. Det fanns någon ny solsjö i Japan där man lägger ut solceller på en sjö.
Vad, du lägger ut solceller på en sjö?
Man har flytande solceller då liksom.
Jaha, det måste bli lite tråkigt för fiskare som lever i sjön.
Lite mörkt. Sol.
Ja, det blir väldigt mörkt. Ja. Men
jag bara menar att man ändå håller på att experimentera med olika typer av produktionsslag.
Ja, och alltså, det har ju så himla stor potential också med tak och allting. Liksom. Så det är klart. Men sen så finns det också en annan stor del som kanske inte är så innovativ. Eller ja, den är väl innovativ, men det är just det här att spara el. Mm. Som också är väldigt viktigt. Och jag tror vi pratade i förra avsnittet lite det här med att frosta av frysen kanske inte är det coolaste man kan göra.
Nej.
Men ändå väldigt viktigt. Och det finns många andra liksom, tips på hur man kan spara liksom, el.
Vad har du för, om du fick ge dina tre bästa tips till mig då, på hur jag kan spara el i mitt liv?
Alltså jag tror att spara el, så tror jag att täta är en väldigt viktig. Att liksom minska uppvärmningen i ditt hus. Att byta ut lister. Att byta ut kanske listerna till kylskåpet. Det är sånt som jag själv inte har gjort. För att jag känner att det känns väldigt vuxet. Men jag tror att det, eftersom det krävs så mycket att värma upp ett hus.
Mm.
Så är det nog en sån väldigt viktig grej. Sen så är ju alltid saker som...
Uppstå att det beror på om man har kanske ett eluppvärmt hus eller inte. Förhoppningsvis så bor jag ju inte med elelement. Men ponera att jag gjorde det.
Att du gjorde det, ja just det. Men det är väl ändå, ja. Men i varje fall, så, och sen är också till exempel saker som att spara på vatten, att koka vatten. Vatten kräver ju väldigt mycket. Det är väldigt lätt att slentrianmässigt koka för mycket tevatten varje gång man kokar vatten.
Uh-huh.
Och det är ju totalt onödigt till exempel.
Men och man ska koka i vattenkokare istället för på spisen, eller?
Precis, det ska man. Och man ska använda en kastrull som passar till spisplattan och ett lock som passar till en kastrull. Och då är man väldigt bra ute om man då väljer kastrullvägen. Men det är svårt att typ koka potatis i vattenkokan. Men det finns ju många sådana här tips. Jag kan ändå tipsa om att gå in på Naturskyddsföreningen, för de har väldigt bra tips på hur man kan spara energi i sitt hem. Och det är ju som du säger ganska billigt med el i Sverige. Mm. Det kostar ungefär 1 krona per kilowattimme.
Ja.
Så att det är kanske inte så stort incitament rent ekonomiskt, men det kan ändå vara roligt att känna att man kan bidra med det lilla som man kan bidra med. Liksom. Och jag fick massa bra tips här som jag genast ska sätta igång med. Liksom. Ägg koagulerar vid 60 grader till exempel. Så de behöver man inte koka hela tiden. Så. Det är väldigt härligt.
Ja, det finns många bra tips. Och jag tror att med de tipsen så avslutar vi dagens program. Som har handlat då framförallt om energi. Men också om höghastighetståg, läkemedelsrester i avloppsvatten. Och en hyllning till Frankrike och ett förbud mot matsvinn.